Den här podcasten presenteras av krimfup.se. Förundersökningsprotokoll och domar på nätet. Alltid tillgängliga för direkt nedladdning. I podden tar vi med er bakom kulisserna in i rättssalen. För en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då den här podcastens fokus är ljudfiler från verkliga förhör.
Ja, hej Rasmus. Ser hey. Du mig?
Ja, jag ser dig.
Lite snabbt kanske. Men det ska nog funka bra. Ja, bra att du är med oss här. Jag tänkte, du ska ju få berätta lite mer om den här händelsen på Tant Gröns väg 4 den 27 juni när du blev beskjuten i ditt hem. Men jag tänkte bara först utifrån vad det är som har hänt, om du kunde lite beskriva din situation. Hur är läget?
Idag? Alltså hur min...
Hur då?
Jag sitter i rullstol. Jag får komma hem från sjukan. Men jag har typ ständigt återbesök. Jag fick komma hem i morse. Jag återbesök för jag har nefrostomi som jag ofta får infektioner i och sånt.
Vad sa du för något?
Rullstol.
Vad sa du?
Jag har nefrostomi heter det. Det är en slang som går ut i min njure. Eftersom min urinledare blev avskjuten så är en slang som går i njuren som är som en kateter typ. Jag sitter i rullstol, jag har hemsjukvård. Ja, jag vet inte, det är typ mycket som i mitt liv ser ut just nu. Jag är mycket på sjukhuset.
Ja.
Fram och tillbaka och operera.
Du arbetar inte, du kan inte det eller?
Nej, det går inte.
Nej. Förlåt min fråga, men jag vill bara...
Nej, jag förstår.
Hemsjukvård. Men du bor hemma, eller?
Ja, jag får komma hem från sjukhuset. Men jag är återbesök. Alltså, jag har hemsjukvård. De kommer en gång i veckan. Sen så är jag väl återbesök. Och jag är typ... Nu har det varit typ nästan en gång i månaden får jag infektion. Då får jag ligga in en vecka... Jag har haft de tre senaste månaderna har jag legat in en vecka och sen fått komma hem. Så gått 2-3 veckor, sen får jag infektion igen, så får jag åka in. Så ligger jag in en vecka, 5 dagar, en vecka. Får antibiotika, för jag måste få det intravenöst.
Okay.
Det är typ så det ser ut.
Förstår. Och så har det varit... Ja, jag har såklart ändrat...
Mer eller mindre sen jag fick komma hem från rehab så har det varit så.
Ja. Och
det är väl tills jag får opereras. Jag ska operera bort den här slangen. Men det är en ganska stor operation. För att de vet inte om de måste ta bort hela njuren. Så det är så oklart. Så jag håller på att åka fram och tillbaka till min urolog. Det är han som håller de som liksom sköter min njure.
Mm.
Och allt som har med den att göra. Så vi vet inte om vi måste ta bort den helt och hållet. Eller om det går att laga den.
Ja, jag förstår.
Yes.
Ja, jag ville bara känna till eller veta lite hur det står till här.
Ja, nej, men det är mycket sjukhusbesök och sen är jag mest jag är bara hemma. Det blir inte så mycket mer liksom.
Men jag tänkte då om vi ska gå tillbaka då till den här kvällen eller dagen, kvällen natten 26 till 27 juni.
Ja.
När du blev beskjuten strax under mina. Kan du berätta med egna ord vad du har haft för dig under den här dagen och vad som hände?
Jag hade varit och jobbat. Sen kom jag hem. Jag minns inte jättemycket. Jag var och jobbat, jag kom hem, jag var hemma. Jag tror jag bara var hemma om jag minns rätt. Jag kommer inte ihåg.
Ursäkta, vad sa du där?
Jag tror jag bara var hemma om jag minns rätt. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag hade varit på jobbet och sen var jag hemma. Gick och la mig och somnade på soffan. Eller jag sov på soffan, för jag brukar göra det. För jag kollar på tv i vardagsrummet ofta. Somnade på soffan. Jag vaknade av en smäll typ. Min ruta, jag hör ett krasch liksom. Rutan går sönder och så här. Och sen att det smäller. Varför det smattrar liksom. Jag trodde någon slängde en fyrverkeripjäs först i min, alltså i lägenheten. Men sen fattade jag typ efter någon sekund bara. Shit, de skjuter liksom. Att jag blir skjuten. Och jag kastade mig på golvet. Det var ju mörkt liksom. Jag släckte alltihop. Jag ser på att det blixtrar. Jag slänger mig på golvet. Efter ett tag, ganska snabbt så slutar det. Sen ligger jag där. Och jag kommer ju ihåg att bara shit fan. Att jag hade blivit skjuten. Min bror kommer in. Min springare som är en vän. De börjar lägga tryck på mig. Ja, det är typ det. Ja, alltså, i det stora hela. Kom ihåg, det var mycket folk, det var rörigt. Folk som skrek och alla. Det fanns ingen ljus i lägenheten. Så folk stod och lyste med mobillampor. Ja, det, alltså, det är typ det stora hela. Ambulanspersonalen kom. Jag kommer ihåg så här, att jag var i helikoptern och lite smått. Så. Det är det jag minns.
Mm. Det är det du minns. Ja, jag förstod att du hade varit på och jobbat och kommit hem. Har du något minne av ungefär när du kom hem på kvällen? Eller på dagen?
Jag kom inte hem. Jag kommer inte ihåg. Det är oklart fan. Jag vet, kanske mellan 3 och 5. Jag vet inte. Fan. Jag minns inte.
Mm. Men det var på eftermiddagen någon gång i alla fall?
Ja, det var för mig.
Ja. Det finns uppgifter här. Ja.
Jag kommer inte ihåg. Jag var inne på kontoret en snabbis i alla fall. Och sen så var jag säkert ute och kollade lite jobb. Typ.
Mm. Ja, vi har lite uppgifter här. Bland annat, jag har ju hört din bror här. Han pratar om att någon gång kring 6. Att...
Ja, men det kan stämma. Alltså, det är inte lika färskt idag. Liksom, så jag minns inte.
Och då när du kommer hem här på eftermiddagen, jag förstår att det är svårt att minnas, men om du minns någonting, var det någonting speciellt du la märke till då eller tänkte på när du kom hem?
Nej, jag tror inte.
Nej. Ja. Kom du ihåg hur du tog dig in i lägenheten?
Alltså jag parkerade bilen på baksidan och sen gick jag väl in genom entrén antar jag.
Genom entrén.
Mm. Ja, jag antar det. Jag har en bakdörr. Jag bor på botten, eller bodde på bottenvåning. Jag har en bakdörr som jag använder ibland, men det är väldigt sällan. Alltså jag använder den också, men det är... Mm. Men jag tror jag gick in genom entrén. Det brukar jag oftast göra. Liksom. Mm.
Okay. Men när du kom hem där, det var ingenting du tänkte på då? Eller
funderade? Nej.
Och sen när du kommer hem, kommer du ihåg vad du gjorde hemma?
Nej, jag minns inte. Alltså, jag kollade på tv eller något sånt.
Nej. Det var ingenting som hände här på kvällen speciellt som du...
Nej, ingenting. Nej.
Nej. Är det någonting du såg utanför lägenheten?
Nej, jag har ju bättre. Jag har ju... Det är frostat halva vägen och om jag sitter i soffan så ser det ut liksom.
Mm. Men jag har förstått det. Du har ett barn.
Ja, en dotter.
Du har en dotter. Och jag har förstått som att hon var inte hos dig.
Nej, hon var på koll och hon skulle komma hem dagen efter.
Skulle komma hem dagen efter.
Yes.
Annars skulle hon varit hos dig annars.
Ja, det var min vecka.
Det var din vecka.
Ja.
Okej. Och du har ju beskrivit sen då att jag förstår, du tittade på tv och har somnat i soffan.
Ja.
Så du sover liksom när allt det här börjar.
Ja, jag låg och sov.
Ja. Och du har ju beskrivit att du hör en smäll och att sen så att det började smattra och trodde du...
Ganska direkt därefter liksom. Det smällde, det var, alltså, och sen så hör jag typ rutorna går sönder.
Mm.
Och sen så bara blixtrar det och låter liksom. Mm.
Ser du något då?
Nej, alltså jag ser vart det kommer ifrån. Jag fattar, det kommer ifrån min baksidedörr typ, det hållet.
Ja.
Det är svårt. Ja, min bakdörr, den är väl en 2,5-3 meter från mig typ.
Mm. För jag menar, ser du någon person, flera personer, är det något sånt eller?
Nej. Nej, jag gör inte det. Alltså jag ser inga personer. Ja, det är liksom, jag ligger och sover, det är mörkt, det är helt nedsläckt i lägenheten och sen smäller det bara liksom blixtrar. Så jag hinner inte fokusera på om det är en eller flera eller vad det är. Jag liksom ser ingen.
Nej.
Jag ser bara att det blixtrar. Och sen, alltså, jag försöker ju bara skydda mig liksom. Mm.
Hör du någon, om det är någon som säger någonting eller några röster? Eller?
Nej. Ingen. Det var inte vad jag tänkte på.
Nej. Och sen så är det ju det här smattrandet då, som du har beskrivit, och du ser blixtar, och så förstår vi, vet ju att du har blivit träffad.
Ja, jag känner ju kroppen också. Det är, alltså,
kan du beskriva alltså, det?
Alltså det kändes ju bara som jag flög omkull liksom. Alltså att mina ben, ja, de flög. Det känns som att jag var påkörd av en bil typ. Inte för att jag vet den känslan, men jag var ju chockad också. Jag hängde inte, alltså jag fattade ju vad som hände, men man fattar ändå inte. Man ligger där och är liksom shit. Men jag fattade ganska snabbt att jag blev träffad, för jag kunde inte resa mig. Liksom när de väl kom in och började lysa, då såg jag ner på mina ben. De pekade typ på två olika håll och min mage var ju också bara hål i. Att jag såg liksom att jag bara, det här är inte bra. Jag tänkte att nu är det kört, nu dör jag liksom.
Mm.
Det var det första jag tänkte, att nu kommer jag dö.
Du tänkte nu kommer jag dö, okej. Så att, först du kände av i benen som att, nästan som att du blev påkörd.
Alltså det är svårt att beskriva känslan. Det gjorde jätteont liksom. Det känns som att jag flög omkull typ. Även när jag låg på golvet. Så bara, jag försökte bara skydda mitt huvud. Jag låg och höll för huvudet.
Ja, och då förstår jag, det är svårt. Men jag ställer ändå frågan, att var det någonting i det skedet som du lade märke till? Hörde du några röster? Såg du någon person?
Nej. Jag för mig att när jag låg där, när det slutade, så hörde jag bara en bil dra iväg. Det var typ det. Fast jag hör en bilmotor och en bil som åker. Och sen hör jag min bror skrika mitt namn. Eller jag ropar efter min bror.
Mm.
Jag hör han skrika mitt namn.
Mm. Ja, jag förstår. Men du har berättat jättebra, Rasmus. Tack. Mm. Men jag måste ställa lite ytterligare frågor bara också. Vad tänker du om det här, att det här hände? Hur känner du för det? Hur har det varit?
Alltså, jag vet inte. Det var jobbigt. Alltså, hela mitt liv har förändrats. Mm. Jag kan inte jobba, mitt företag har fått pausa, stänga ner. Jag kommer förmodligen få avveckla det. Alltså ingenting är som det har varit. Jag får hemsjukvård, jag kan inte gå. Jag vet inte vad jag ska säga liksom, mitt liv, jag vänder sig upp och ner. Jag vet inte när jag kommer kunna gå igen. Jag försöker gå och träna. Jag har massor med operationer kvar som jag håller på och ska in och ut från sjukhuset. Mitt liv har vänts upp och ner.
Ja. Men det är ju så ändå. Du har ju berättat här nu och vi vet ju. Du har ju blivit beskjuten i ditt hem. Fanns det någon orsak till varför
hände? Jag har ingen aning.
Ingen aning?
Nej, jag vet inte. Så jag hade ingen aning Alltså hade jag ens minst misstänkt att det är något sånt här skulle hända, då hade jag aldrig ens varit hemma liksom. Jag bor på bottenvåning och liksom, man kan ju gå in till mig ganska enkelt. Så nej, jag vet inte.
Mm. För det finns en del uppgifter. Vi har hört några vittnen och så finns även noterat i en, det vi kallar för händelserapport om okay. att du ska ha sagt jag hade det på känn och att eventuellt bronätverket skulle ligga bakom det här. Vad har du att säga om detta?
Nej, det är ingenting jag minns att jag har sagt och det stämmer inte. Jag minns, nej.
Mm.
Ingenting jag minns, så det stämmer inte.
Stämmer inte?
Nej, jag tror inte det. Nej. Alltså, jag kommer inte ihåg. Men, alltså, nej, men det stämmer inte, om man säger så.
Okej. Och det har även här från en av de tilltalade gjort gällande att han var där för att driva in skulder och att du har skulder, hade skulder.
Ja, nej, det har jag inte.
Nej.
Nej, alltså jag hade ett företag som hade gått rätt bra, så nej, jag har ingen skuld.
Nej. Jag bara vill visa dig, för det kommer antagligen komma fråga om detta. Jag vet inte, men jag ställer ändå frågorna. Jag har en bild från som du ställdes mot i ditt förhör också. Jag ska se om jag kan. Ser du?
Ja, jag ser någonting. Det är väl någon lapp eller något.
Ja, det har hittats i din lägenhet.
Ja.
Där det står lite, det verkar skulder 63K, 60K, 17K. Och sen så finns det även det här. Är det här någon? Mm. Nu ska vi se.
Alltså det enda jag kan se om de där lapparna, det är ju liksom att alltså jag skulle inte skriva upp om jag var skyldig någon pengar, det är snarare tvärtom. Om någon var skyldig mig pengar så skulle jag väl skriva upp det för att inte glömma det. Men alltså annars har jag ingenting mer att, alltså jag har ingenting att säga om de där mer än så.
Nej. Så det är det. Du hade inga skulder vid den här.
Jag har inga skulder, det är det enda jag kan säga. Jag har inga skulder, jag har inte haft skulder eller.
Ja, nu ska vi se. Ja, nu krånglar den lite här. Där funkar det äntligen. Ja. Ja, nu har jag nog ställt de frågor jag ville ställa här. Är det någonting mer du skulle vilja att ja, rätten känner till om det som hände eller som du har funderat över på?
Nej, egentligen inte.
Nej.
Nej.
Nej. Nej, men tack då. Jag tror jag är klar.
Då kommer tack så mycket. Din advokat här, Martin Persson.
Ja, tack.
Ja.
Och jag tänkte ställa ett fråga om vilket skadestånd och vissa försvarare som prisen berättar för har vitsordat, men det är några som inte vitsordat. Så att jag måste ställa lite frågor till dig.
Okej.
Okay. Jag tänkte vi börjar från början. Du berättade lite grann när det hände, hur du kände, hur du upplevde det. Och sen så finns det anteckningar om att du vårdades på intensivvårdsavdelningen 24 dagar enligt dina journaler.
Ja, jag låg i respirator i 24 dagar. Det var ingen sövd. Ja.
Kan du beskriva lite om det? Jag vet att det kommer du inte ihåg, men vad har du hört om det? Vad har det inneburit?
Alltså de visste ju inte om jag skulle överleva ens de första, alltså den här tiden. För jag fick, först kom jag in och jag hade förlorat massa blod. Alltså de fick ju ge mig massa blod och jag hade ganska mycket skador överallt. Liksom. Jag hade armen, bäckenet, magen, njuren, tarmarna, höften och sen även mina ben, båda lårbenen och knät.
Och vi kan väl gå in på det. Dina skador, vad hade du för skador vad träffade?
Ett knä som är krossat, ett bäcken som är krossat och en höft. Min tarm har gått av så jag har fått en stomi. Min urinledare till njuren har skjutits av så att jag har en kateter som hänger ur njuren. Båda mina lårben gick av. ja, alltså det är det jag kommer ihåg nu på rak arm. Sen har jag väl haft massa mer liksom som de har fixat när jag har legat i respiratorn, men det är det som jag kommer ihåg så här.
Och bara för att gå igen i benen, vilka, hur många skott har du haft i benen och vilka ben? Alltså, vi tar igen.
Jag vet, de vet inte om det är två eller tre har de sagt, för att de vet inte om de har passerat eller om de, jag kommer inte, alltså det var lite oklart, men båda mina lårben och mitt höger knä.
Så skjuter ni båda benet, men du vet inte om det är två ja. Eller tre skott? Och sen magen?
Nej, precis. Eller magen är två skott, tror jag. För ena är höften, eller bäcken är höften, och andra är magen, tror jag.
Och där har du, som jag förstår, jag ska inte säga värst, men de skadorna som du huvudsakligen ska opereras för och har opererats för är ju dels benen, men också ganska mycket invärtes.
I både mina tarmar och njurar, eller njuren har jag gått sönder. Och sen så under tiden jag låg i respiratorn, så när de opererade så fick jag sepsis, alltså jag fick blodförgiftning. Så då efter en vecka, 10 dagar, kom jag inte ihåg vad det var. Jag var nära på att dö igen, för att de visste liksom inte. För de var tvungna att göra operationerna, de kunde liksom inte vänta. Det här är vad jag också läst och fått återberättat för mig.
Och hur känns det nu? Dels för det återberättat för sig, dels har jag upplevt och att vara nära att dö. Hur var den känslan för dig?
Alltså det har ju varit jobbigt. Det känns ju overkligt liksom. Jag fattade ju när jag vaknade upp i respiratorn, även fast det var väldigt luddigt, att det hade gått väldigt illa liksom. Och sen speciellt min familj och min dotter som har sett mig när jag legat där och stått där varje dag och se mig sådär. Det är typ det som är jobbigast, att min dotter har blivit jättepåverkad.
Och hur är den känslan att dels du blir skjuten i ditt eget hem på din egen soffa och egentligen skulle din dotter varit hemma? Hur är den känslan?
Ja, den är inte så bra. Alltså den är... Alltså jag är så glad nu att hon var på kollo, för jag vet inte vad som hade hänt om hon hade varit hemma eller... Ja, jag vet inte. För jag vet att det gick in skott i hennes rum också. Så.
Och beskriv det. Ska vi ha gått igen lite grann?
Alltså det är typ det värsta. Allt som berör henne och att det har gått in skott i hennes rum. Och om tänk om hon hade varit hemma. Det är de där sakerna som påverkar mig mest och hur det har påverkat min familj. Det jag vet inte, det går inte att förklara. Det är bara... Jag är bara glad att hon inte var där. Liksom. Och även om hon inte hade blivit skadad, då hade hon sett mig skadad. Och alltså allt bara.
Och om vi bara... ta oss till, har du upplevelsen om hur många skott det var, hur det såg ut, var de hade skjutit?
Alltså jag kommer ihåg att det smällde mycket. Det var liksom det smattrade mycket, men det gick ganska snabbt och jag fattade ju i efterhand att det var liksom ett automatvapen. Det var ju, de har ju liksom skjutit rätt ordentligt, och sen så har jag även fått liksom sett bilder och fått höra i efterhand och sådär. Det är väl det jag minns om själva skotten och sådär.
Och sen tänkte jag, om vi hoppar till nästa del efter de här 24 dagarna i respirator på intensivvårdsavdelningen, så blir det ju 50, enligt journalen i alla fall, 54 dagar på Karolinskas traumaavdelning med stora operationer, fixator på benet, tarmstomi, nefrostomi. Kan du beskriva lite grann fixator på benet? Och
det var liksom, det var operation på operation, och grejen är att operationerna i mitt högerben, eftersom skotten har gått in så får man massor med bakterier liksom utifrån och från skotten, som jag har fått det förklarat till mig, och då fick de öppna benet och försöka stänga det och göra rent och sen så öppna igen, och jag opererade säkert benet och knät var tionde dag, Så det var katastrof. Alltså det, allt, och sen öppnade min bäcken, alltså hela min mage igen när jag också låg där. Det var operation hela tiden. Så det, alltså jag hade smärta konstant.
Mm. Och hur ska beskriva smärtorna under den tiden?
Det var kaos. Jag kunde inte sova. Det var katastrof. Jag har fortfarande smärta, men alltså då var det på en annan nivå. Det var vid tillfällen jag bara kände att jag inte ens orkade leva. För att det var typ hellre det än att behöva göra om det om och om och om igen liksom.
Och då blir det ändå tungt medicinerat, som jag stödde på det där.
Ja, ganska, alltså de gav mig ganska mycket mediciner liksom. Och smärtstillande, som det spelade ingen roll. Alltså det gick inte. Det gjorde ont oavsett. Och det hände saker under tiden. Jag fick blödning i ryggen eller höften. Och det hände saker under den här sjukhustiden också hela tiden.
Mm. Och sen så rehabavdelning efter det. Efter de här 54 dagarna och 24 dagarna på intensivvårdsavdelning, så var det en rehabavdelning. Fortsatt tarm- och nefrostomi. Kan du berätta lite kort om rehab och tarm- och nefrostomi? Du har berättat lite om nefrostomi, så tarmstomi kanske du kan berätta om vad det innebär.
Alltså tarmstomi, jag har en påse på magen. Jag går inte på toa den vanliga vägen. Liksom, det samlas i min påse och sen så får jag ta bort det. Alltså, och de ska försöka laga det, men de vet inte heller. De säger att det är mellan 5-10% att jag kanske måste ha den. Det finns en risk att jag kommer behöva den också för evigt. Det är också lite oklart. Jag ska på ett besök nu i slutet på månaden, tror jag. Eller nästa månad. Det är egentligen det. Att jag går inte på, alltså jag får tömma min påse som jag har på magen.
Och nefrostomin, har berättat om det tog för ett tag och inledan, och då eventuellt måste operera bort din njur också.
Ja.
Och rehaben,
sen har jag även, jag ska få knäprotes också. Oj. Nej, men de ska även byta min knäskål och få en ny höftkula och allt sånt också. Men det kommer längre fram, för de kan inte göra allting på samma gång. Så det här är en process som kommer säkert hålla på i 1-2 år till minst.
Och det är så efter det, för att det är så kraftfullt vapen, så du har ju splittrat, tagit sönder dina ben till och med.
Ja, de har ju krossats mer eller mindre, så att de ska ju rekonstruera alltihop och försöka göra det så bra de kan liksom.
Och vad rehab, vad är det för rehab? Är det på grund av den här den skador på benen då?
Ja, skador på benen och även höften. Jag har ju fått liksom, jag skulle försöka upp och börja gå och försöka lära mig det i alla fall, men det var ju väl sista veckan jag kunde stå upp med ståstöd.
Och sen efter de här ytterligare 25 dagarna så är det ju vård i hemmet, och du berättat om du rullstols.
Ja, jag är hemrehab också. Mm.
Och stomi, tarmstomi, nefrostomi planeras jättemånga operationer, infektioner, du måste åka tillbaka. Och framtiden, som jag stod, är väldigt oklar. Det har du berättat nu precis.
Ja, de vet inte själva liksom hur de vill ju försöka återställa allt, men de har sagt att jag måste ställa mig in på att kan bli att inte bli så liksom. Allt beror på hur det läker, och det finns risker. Det är ganska stora operationer, speciellt i magen där med njuren och det, och ja. Jag har ju ytterligare ett samtal om liksom risker. Jag brukar ha inför varje operation, så får jag ett möte med vad för risker, vad det innebär och sådär. Liksom.
Och sen så avseende sjukskrivning, så har varit inne på det. Du kan inte jobba, och det finns ju ett intyg om att i vart fall sjukskriven, dels ett intyg med 27 juni, men också att du inte kommer jobba under 2024 med tanke på skadan.
Nej, det kommer inte bli att jobba. Eller jag ska tillbaka och förnya den strax innan den går ut.
Och den kommer antagligen fortsätta här på 2025 och så vidare, som du förstått det?
Förmodligen, ja.
Kort, vi har fått in inkomstresa, det stämmer. Du hade en bra inkomst, du hade ingen behov av pengar, utan det är de som...
Nej, alltså jag har haft en bra lön, jag har haft ett företag som har gått bra. Liksom. Vi är ändå första halvåret omsatte vi 1,5 miljon och nu andra året hade vi, var vi nästan uppe på 4 miljoner och då är jag och sen är liksom en timanställd. Så det har gått bra. Det gick bra.
Och jag vet, det är därför också den här invändningen som är med till tala kommer. Du tyckte den var lite absurd med tanke.
Ja, exakt. Alltså, vill jag köpa något så kan jag köpa det själv eller behöva pengar. Så för att kunna liksom, låna det från mitt företag.
Ja. Får du även anhöriga som du skulle kunna låna av om det nu skulle...
Ja, absolut. Ja.
Bara så vi vet det också så att rätt nu känner du om det. Jag ska säga något ytterligare. Nej, det är nöjda. Tack.
Tack.
Kan någon av advokaterna ha en fråga?
Jag hade någon fråga.
Mm.
Hej Rasmus, hör du mig?
Ja, jag hör dig.
Du under utredningens gång, kan det stämma att du har fått någon fråga då om du hade någon skuld till bronätverket på 150 000? Att utredningen skulle visa att det fanns någon sådan skuld?
Att jag har gått?
Att utredningen skulle visa på att det fanns en skuld på 150 000 kronor till bronätverket.
Ja, nej, det stämmer inte.
Men minns du att det här togs upp i förhör med dig?
Jag minns inte. Alltså, jag tog upp ganska... Det tog upp väldigt mycket. Men det stämmer inte i alla fall.
Okej. Okay. Sen tänkte jag höra... Jag har förstått att ditt ex eller din dotters mamma, hon heter Bodil Öst. Stämmer det?
Ja.
Mm. Har du pratat med henne kring att du har blivit pressad på pengar och att du har sagt att du inte kommer betala någonting?
Nej, för minst nej.
Ja, för det finns någon sån uppgift i utredningen, men det är inget du känner igen.
Nej.
Kan det vara så att även om man inte har någon verklig skuld så kan man ju någon annan påstå att det finns en skuld på grund av att rykten har spridits till exempel?
Okej.
Okay. Ja. Och det här skulle ha att göra med någon Johanna då, som du har hängt ihop med, har jag förstått.
Jag förstår inte frågan.
Nej, okej. Har du haft någon flickvän som har hetat Johanna?
Ja, det har jag haft.
Ja. Vet du om det har spridits några rykten som har gjort att någon har kunnat blivit sur och vilja pressa dig på pengar?
Nej, det vet jag inte om.
Du känner inte till det?
Nej.
Okej.
Okay. Inte vad jag, alltså, det är inte vad jag minns, nej.
Okej. Okay. Ja, då har jag inga fler frågor, tack.
Nej. Tack så mycket. Inga andra frågor?
Ja, tack.
Då så, Rasmus, då är förhöret klart med dig.
Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfux.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.